Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga texten för den Augsburgska bekännelsens dag. Så skriver profeten Nehemja i det första kapitlet och från den första versen. Nehemjas Hakaljas sons berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susans borg att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. De sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nerbruten och dess portar är nerbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Jag sa, o Herre himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller fast i förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara så öppna att du hör din tjänares bön. Dag och natt ber till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Också jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte håller fast vid de bud och stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa, om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag utvalt för att mitt namn ska bo där. De är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. Och Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares bön, de som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare idag ha framgång och låt honom finna barmhärtighet inför denne man. Jag var då munskänk hos kungen. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Känner du till vad handlingsförlamning är för någonting? Några synonymer är maktlös, urståndsatt, kraftlös, inkapabel och vanmäktig. Det är när man har förlorat förmågan att få någonting gjort. Och det kan bero på olika saker. Man kan bli handlingsförlamad på grund av stress, av obehagliga upplevelser och brist på inspiration, eller helt enkelt att man är lat. Man talar idag också om att gå in i väggen. Då handlar det om människor som på grund av psykisk och fysisk stress tappar orken. Det kan vara frustrerande med handlingsförlamning när man själv eller andra inte får saker och ting gjorda. Man kanske vet exakt vad som behöver göras. Och man kanske har resurserna för det. Men man kommer helt enkelt inte till skott. Somliga av oss har kanske sett det här programmet på TV. Arga snickaren. Eller andra sådana här hemmasnickarprogram. Där familjer har påbörjat renoveringen av ett hus till exempel. Och sen blir de aldrig liksom färdig. Det stannar av. Det blir ingenting gjort. Det bara står där. Man ser hur väggarna nerrivna och golvet är uppbrutet. Men de gör ingenting. Det händer ingenting. Ibland kan det hända att anledningen till att saker och ting inte blir gjorda inte handlar om handlingsförlamning. Utan helt andra saker. Till exempel att man har gett upp. Och vant sig vid att det är så här det kommer att vara. Och se ut i fortsättningen. Eller att man inte är överens om vad som behöver göras. Vad som är problemet. När profeten Nehemja kommer in i bilden så vet vi att det finns saker och ting som behöver göras. Men om det berodde på handlingsförlamning eller ej att det inte blev gjort, det vet vi inte. Vad vi vet är att Juda folk har kommit tillbaka till Jerusalem. Templet har blivit återuppbyggt, men stadsmurarna till staden, Och porten till staden hade inte byggts upp. Allt stod stilla. Idag firar vi den Augsburgska bekännelsens dag till minne av den bekännelse som anmäldes färdig inför riksdagen i Augsburg den 24 juni 1530 och som lästes upp för kejsar Karl den V och alla ständerna dagen efter. Bekännelsen är viktig för att den förenade alla som ville tro på skriften alena och som blev en mur mot romersk katolicism, kalvinism, vederdöpare och svärmeanda. Vi ska återkomma till den, men låt oss gå tillbaka till Nehemja. Här är de historiska ramarna. Norra Israel hade besegrats av Assyrien år 722 f.Kr. 606 så hade de babyloniska härarna börjat deportera judar från sydriket, alltså den södra delen, sydriket. 586 så faller Jerusalem för de babyloniska härarna. Templet plundras och förstörs och stora mängder i befolkningen förs bort i fångenskap. År 538 så erövrar den persiske konungen Cyrus Babylon. Det babyloniska syriska riket erövrade genom att splittra och söndra de riken som man erövrade. Man deporterade och spridde ut folk ut i det stora assyriska riket. Olika folkslag spriddes ut och blandades så att ingen nations- eller nationalitetskänsla fanns kvar. Och sen tog man över. Det persiska riket, det hade en helt annan taktik. När man erövrade riken så gjorde man istället rikerna till lydstater och tillsatte där ståthållare eller satraper som upprättade lokala styren och såg till att skatt togs in till det persiska rikets huvudstad. Cyrus, han såg ingen vits med att ha judarna kvar i Babylon utan skickade hem dem, men han styrde fortfarande över Israel. 537 f.Kr. så återvände den första gruppen av judar från fångenskapen. År 516 f.Kr. är templet återuppbyggt i Jerusalem. År 458 så återvänder profeten Esra med den andra gruppen av judar till Jerusalem. I dagens text är året 445 f.Kr. Och hur kan vi veta det så exakt? Låt oss läsa början på dagens text. Nehemjas, Hakaljas sons berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susans borg att Hanani, en av mina bröder och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen och om Jerusalem. De sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar är nedbrända. Det 20:e året syftar på den persiske kungen Artaxerxes den förstes regeringstid och då hamnar vi på 445 f.Kr. Nehemja befinner sig i Susans borg och Susa, det var ju en av huvudstäderna i det persiska riket. Här befinner sig Nehemja, står det, som kung Artaxerxes munskänk. Alltså han hade uppgiften att provsmaka vin och sånt här så att ingen förgiftade kungen. Han befinner sig alltså väldigt nära den mäktigaste mannen i det mäktigaste riket i den tidens kända värld, Perserriket. Juda folk hade bestraffats för sin olydnad mot Guds bud och sin avgudadyrkan, men man hade omvänt sig till Gud. Det hade gått nästan 100 år sedan de första judarna fick lämna Babylon. Det hade gått 71 år sedan templet hade blivit återuppbyggt. Men Jerusalems murar ligger fortfarande i ruiner. Nehemja är född och uppvuxen i den här staden Susa. Men som ett barn av Guds utvalda folk så hade han fortfarande hjärtat kvar i Jerusalem. En av hans bröder, Hanani, kom med nedslående rapport till honom. Hans trosfränder lider stor nöd och vanära. Jerusalems murar och portar ligger ännu i ruiner. Och varför det är så, det vet man inte. Varför bygger man inte upp murarna? En stadsmur, det var ju en stads trygghet. Utan murarna så kunde andra folk lätt ta sig in i staden och erövra den. Ibland kan man drabbas av handlingsförlamning. Ibland kan man vänja sig vid sakernas tillstånd så att man börjar acceptera att det ska vara så här. Ibland kan man ge upp. Vad gör man? Hur kommer en förändring? Låt oss gå tillbaka till en annan tid av kollaps. 1500-talet. Den kristna kyrkan hade under fornkyrkans dagar, under martyrtiden och tidig medeltid, spridit evangeliet till en stor del av den då kända världen. Man hade modigt försvarat Bibelns lära, och den gamla kyrkans lärare hade frambringat många härliga kyrkofäder som lyfte fram evangeliet. Vi har ju Irenaeus, vi har Ambrosius av Milano, vi har Kyrillos av Alexandria, vi har Augustinus, för att nämna några. Men när vi kommer fram till skolastiken och senmedeltiden så var kyrkan kanske till det yttre gränsande, men andligt sett var den i ruiner. Predikan försummades. Man lyfter fram munkväsende och själamässor som en gyllene väg att befrias ifrån år i skärselden. Frälsningen handlade mer om lydnad och gärningar än Guds nåd och förlåtelse i Jesus Kristus. Stora delar av kyrkan förstod problemet. Luthers egen biktfader Staupitz, han hade förstått att det var Kristi blod som gav tröst, inte botkampen. Reformhumanisten Erasmus av Rotterdam, han förstod att det var ett problem med påvens makt och avlatshandeln. Men Jerusalems andliga murar låg fortfarande i ruiner. Ingen förstod att återupprätta Kristi kyrka förrän Martin Luther trädde fram. Så låt oss nu återvända till Nehemja. Även fast han aldrig varit i Jerusalem så fanns alltså hans hjärta där, som vi sa. Profeten Jeremia hade ju sagt: kom ihåg Herren i fjärran land och låt Jerusalem vara i era hjärtan. Är Guds Sion och det sanna Jerusalem något varmt och heligt i våra hjärtan? Alltså det sanna Jerusalem, Guds utvalda folk, är det något heligt i våra hjärtan? Eller har vi blivit sådana individualister att vi bara tänker på vår egen andlighet och inte på våra medsyskons andliga väl och eviga väl? Aposteln skriver till församlingen i Filippi, och här känner vi samma brinnande kärlek till Sion, det andliga Sion, som Nehemja hade. Gud är mitt vittne att jag längtar efter alla er av hela mitt hjärta i Kristus Jesus. Och Hebreerbrevets författare talar också om vikten av det andliga Sion. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del av förvana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig. Är du och jag lika lojala mot Kristi kyrka som Nehemja var lojal mot Guds folk i det gamla förbundet? Guds profet Nehemja säger i dagens text, efter att hans bror gett honom det sorgsna beskedet om hur illa det var med Jerusalem och Guds folk: när jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Nehemja var förkrossad över likgiltigheten hos Jerusalems folk. Att de levde i ruiner och accepterade det. De vandrade omkring i förstörelsen utan att göra någonting åt det. De hade byggt upp templet, ja, men murarna och stadsporten låg fortfarande kvar i spillror. Ingenting förändras om vi inte anser att det finns ett problem. Så länge vi bara rycker på axlarna och säger det är så här, det är så här, det är. Då kommer ingenting att bli bättre. Jag är så här. Läget är så här. Kyrkan och församlingen är så här. Så här är det. Låt oss gå tillbaka till parallellen på 1500-talet. Vi hoppar här i historien väldigt. Staupitz var överens med Luther om Bibelns betydelse, de många missbruken i den romerska kyrkan och rättfärdiggörelsen genom tron. Men byggde han på Jerusalems murar? Nej, han förblev i sitt kloster till sin död. Hur många proffstyckare har vi inte i kyrkan som vet exakt hur allting ska gå till och vad som behöver göras, som aldrig går Nehemjas eller Luthers väg? Men ännu värre är det väl med de som har glömt bort att det kanske behöver ske en förändring. Man brukar säga att första steget till förändring är insikt. Har ni hört det? Första steget till förändring är insikt. Intressant här är att första steget till Jerusalems förändring skedde inte hos folket i den staden, utan 130 mil bort i en helt annan stad, i ett helt annat land, hos en person, en enda person. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Först kom Nehemja till insikt om problemet genom budskapet från sin bror Hanani, och sen grät han. Om du och jag ska förändras, omvändas till Gud, så behövs ånger. Men för att ångra oss, för att bli bedrövad över vår situation, så behöver vi, vadå? Så har vi insikt. Och Gud ger oss insikt om vår hopplösa situation genom sin lag. I sin lag säger Gud att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. I sin lag säger han det finns ingen människa som inte syndar. Andra krönikeboken 6:36. Och det borde vi ångra. Jeremia säger: Herre, vi erkänner vår ogudaktighet och våra fäders missgärning, ty vi har syndat mot dig. När Petrus predikar om Jerusalems synd, så läser vi: när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Vad ska man göra när man kommit till insikt om problemet och också ångrar sig? Nehemja skriver: jag sa, o Herre, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller fast i förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud, låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna, så att du hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Också jag och min faders hus har syndat. Jag har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid de bud och stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. När man ångrar sig, så behöver man också bekänna sina synder. Och det är därför vi har syndabekännelsen varje söndag i vår gudstjänst. Och också enskild vikt för den som vill bekänna sina synder, för till exempel prästen. Jakob skriver: bekänn era synder för varandra. Jakob brev 5:16. Djupet av bekännelsen kommer ur en insikt om hur stor och helig och rättfärdig Gud är. Nehemja säger: du store och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Om vi bara hade oss själva, vad betyder då några misslyckanden? Men vi är ansvariga inför en helig Gud. Men det fantastiska är att denne helige Gud också håller fast vid sitt förbund och ger nåd. Och därför kan vi vända oss till honom trots vår svaghet, för tröstan om nåd och förlåtelse. Nehemja talar om de synder som folket hade begått, men tillägger: också jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid de bud och stadgar och lagar som du har gav din tjänare Mose. Tänk så förtröstansfullt att få lägga sig själv helt och hållet inför Guds allseende blick. Så här ser jag ut. Så här är läget. Jag bekänner, jag erkänner. Förtröstansfullt. För att Nehemja vet att Gud är en Gud som ger nåd. Vi skulle ju aldrig våga gå och bekänna inför en Gud som vi inte visste gav nåd. Det vore ju att utsätta sig för någonting fruktansvärt. Men vi vet också att Gud är en Gud som är nådig, som är kärleksfull, som är förlåtande. Vi läser, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och profeten Mika skriver: vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel? Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Han ska återförbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Mika 7, vers 18 och 19. Våra synder är förlåtna när de spikas fast vid Jesu Kristi Guds sons kors. När hans blod utgjuts på Golgata, när straffet lades på honom för att vi skulle få frid. Och detta underbara budskap får du och jag lita på, tro på. När man vänder sig till Gud i bekännelse och bön och vet att Gud inte är skyldiga oss någonting, hur kan vi då förvänta oss att han hör oss, förutom det här medvetandet som vi nämnde om att han är nådig? Nehemja ber till Gud: tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa, om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken, men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill även jag, om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till en plats som jag har utvalt för att mitt namn ska bo där. De är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. Och Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till din tjänares bön. De som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare idag ha framgång och låt honom finna barmhärtighet inför denne man. Han ska snart framföra sina önskningar till kung Artaxerxes den första om att få återvända till Jerusalem för att se till att murarna blir återuppbyggda. När han ber till Gud så hänvisar han till Guds löfte, till profeten Moses. Kommer ni ihåg det? Du har ju lovat profeten Moses. Han påminner Gud om vad han redan lovat. Och samma sak får vi göra i våra böner. Inte för att Gud inte kommer ihåg sina löften, inte för att Gud är glömsk, men för att vi behöver påminna våra egna hjärtan om Guds löften, så att vi ber frimodigt och med fullt förtroende som goda barn i sin kärleksfulla fader. Och därför behöver vi läsa Bibeln mycket och ofta för att kunna lyfta fram Guds löften i våra böner. Vi kan till exempel be till Gud: du som har lovat att din sons blod renar från all synd, täck nu också mig med din förlåtelse. Vi kan be: Gud, det står att du förmår att bevara från fall och ställa oss inför din härlighet fläckfria och jublande. Beskydda och bevara mig. Så då hänvisar vi Gud till hans löften. Det blir långt att gå in på fortsättningen av berättelsen om Nehemja. Det ska vi inte göra idag. Vi ska bara konstatera kort att han ägnar sig inte åt en förtalskampanj mot de som inte byggde på Jerusalems murar, utan han bekände sin och folkets synd och bad Gud om hjälp. Och när han som munskänk kom inför kung Artaxerxes den första, så lyckas han få ett tillstånd att få komma till Jerusalem som ståthållare eller satrap. Och han fick obegränsad tillgång till byggnadsmaterial och lät bygga upp stadsmurarna på 52 dagar. De murar som legat nedrivna i 144 år. Eftersom vi idag firar den Augsburgska bekännelsens dag, låt oss återvända till riksdagen i Augsburg igen. Som vi tidigare konstaterat, så låg den synliga kyrkans murar andligt sett i ruiner med påvemakt, avlat och gärningsrättfärdighet. De världsliga herrarna, alltså furstarna, de förstod inte problemet. De förstod inte det andliga problemet, utan de oroades mest för den religiösa splittringen mellan romersk-katolska furstar och evangeliska furstar. Att detta skulle hota enheten i riket. När kejsar Karl den femte till riksdagen i Augsburg 1530 förberedde en lösning på de religiösa konflikterna, så uppmanade fursten av Sachsen teologerna i Wittenberg att ge en sammanfattning av de skillnader i tro och ceremonier som fanns mellan lutheraner och romersk-katolska. Och den Augsburgska bekännelsen sammanfattade den rena bibliska läran gentemot de som stödde Rom. Luther själv, han deltog inte i mötet, utan han fick gömma sig på slottet Coburg eftersom han hotades att dödas. Men Luther, han gjorde ungefär samma sak som Nehemja gjorde i början. Luthers vän och pastor Veit Dietrich, han skriver i ett brev till Philip Melanchthon från slottet Coburg: jag kan inte nog beundra den enkla uthålligheten, den glada tillförsikten, tron och hoppet hos denne man i dessa allvarliga tider. Det finns inte en dag som man inte ägnar minst 3 timmar till studier och bön. När jag en gång råkade höra hans bön, gode Gud, vilken tro i hans ord. Han talar som en stor vördnad ber till sin Gud, och med förtröstan och hopp hos en som talar med sin fader och vän. Slut på citat. Så Luther, han gjorde som Nehemja. Han bad till Gud. Och det ska vi också göra. För oss själva. Och för vår kyrka. Ja, för alla kristna. Riksdagen i Augsburg ledde inte till att den romersk-katolska kyrkan enades med lutheranerna, men den ledde till att vi fick en kyrka enad kring en gemensam bekännelse till allt Guds ord. Augsburgska bekännelsen blev en mur som avgränsade den renläriga kyrkan från romersk-katolska villolärare, kalvinister, vederdöpare och svärmeandar. Därför firar vi denna dag gärna. Vi har förstås samma utmaning som Nehemja idag och som den tidiga lutherska kyrkan. Kristenheten är svårt sargad och handlingsförlamad. Och det första vi behöver göra är att erkänna problemen, både våra egna och våra syskons. Vi behöver ångra oss och vi behöver be Gud om hjälp. Och Gud hör bön. Och minns ni nu vad som hände när Nehemja bad? Skickade han någon annan då, Gud? Nej, det var ju Nehemja som fick åka dit. Så när vi ber till Gud, då kanske det är så att han tar just dig och mig i anspråk att bygga Sions murar. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi dig, himmelske Fader, för den undervisning du har gett oss idag om profeten Nehemja, De förstod att bekänna sina och folkets synder. Och så förstod att arbeta för Sions sanna väl. Vi tackar dig för de män genom historien och kvinnor som du har tagit i anspråk för att bygga upp din kyrka. Som har fått sprida evangeliet. Som har modigt försvarat den rätta läran. Vi ber dig, Gud, förlåt oss för vår ofullkomlighet och ta oss i anspråk att fortsätta att bygga på Sions murar. Amen.